Jag kan också tala om hur det gick när jag fastnade på axeln.
Ja, du måste berätta.
Alltså, det som jag stod där så kunde jag aldrig förstå vem som gav mig en sån helsikes örfil. För jag slogs ner i mark direkt.
Mm.
Det var ju det att byxbenet, ena benet, hade, det knät hade då fastnat på någon vast på den där axeln. Och jag hade ju blå byxor och jag hade ju tjock. Ja, kraftiga byxor under och kalsingar. Och det var ju mycket tyg att ta tag i. Så det, muskeln, badmuskeln, den var nästan bortpressad. Men jag tänkte, men jag satt fast där, att om jag nu inte kan hålla benet rakt, då drar jag in i axeln och så kommer jag få sitta och snurra runt i kring axeln.
Mm.
Så att jag försökte hålla mig så stel som möjligt, så till slut så gick byxorna sönder. Så jag kom loss.
Ja.
Men jag hade utan min kraft slagit ner hela staketet för ryggen. Så jag hamnade daska ryggen i golvet där ordentligt. Och jag reste mig väl och skulle försöka gå därifrån. Men jag kom inte mer än några steg. Det följde jag ihop på timmaren.
Mm.
Men jag hade bromsat upp det hela så mycket så att han som var lagerskar, han skulle gå och sköta den där turbin. Mm. Och han hade sett att lyset hade blinkat så märkvärdigt. Mm. Så han sa att ja, nu har det varit is på remmen igen, nu måste jag gå ner och titta hur det är. Så han hittade mig i hörnet där. Och du vet, det var 20 grader kallt.
Mm.
Så att han fick väl upp och fick bort mig därifrån. Och fick mig in med så att jag fick värma upp mig. Och det gick väl över småningom, men det var en hård smäll.
Du fick inga bestående skador?
Nej, den muskeln var ju väldigt konstig förstås.
Mm.
Det tog bra länge innan han svällde tillbaka där han skulle vara. Han var alldeles söndermosad. Och om jag ska tala om samma smedja, har ju fått ta i liv om mig en gång till sen.
Jaha.
Och det var ju långt därefter, det var en väldigt snövinter och vi var tvungna att skotta snön utav taken för att det skulle, annars hade det brakat sönder.
Mm.
Så vi var tre man där och gick och skotta snö. Och jag var mitt över julhuset, eller lilla hammaren där.
Mm.
Och det var, hjulet där, det var nedruttnat så det var borta. Och jag tog en, det var åtminstone en meters djup snö på taket där, så jag stod mitt på taket där och hade väl skottat ifrån kanten och fram och sen skyfflade över axeln så här och ner i ån. Och när jag tog en bra nog stor snöbit och slungade till så här, då brast taket på en kvadratmeter. Och taket och jag går rätt ner 4 meter. Och då slog jag ner ryggen över en stock som var till grund då för vatthjulet.
Mm-hmm.
Det hörnet slog jag in i ryggen. Och så slog jag nacken i nästa stock. Och då var det slut med andningen.
Mm.
Jag minns, jag orkade inte andas alls. Mm. Men pojkarna hade sett. De stod lite längre bort. De hade sett att jag försvann.
Mm.
Så de skyndade sig ner och hittade mig där nere. Där jag satt.
Mm.
Jag satt mitt på isen. Och de började på att språka med mig. Men jag kunde inte svara.
Mm.
Det var ingenting. Det var bara jag gäspade lite.
Mm.
Men hur det var så fick de väl upp mig på en sparkstötting. Och körde upp mig till kontoret. Och så ringde de efter ambulansen. Och så körde de till Fagersta. Och där i Fagersta, där låg jag då i den korridoren ett tag. Och kom det in i en rullstol och stannade bredvid mig och frågade: vad är det med dig då, sa han. Ja, jag rasade genom tag och slår ryggen i. Jaha, du, sa han. Det är precis som det är med mig, det, sa han.
Ja, det är tacksamt att höra.
Ja, jag är lam nu, jag sa.
Ja.
Så att, det kan inte vara någon givare tröst, inte.
Nej.
Men jag låg där så såg jag allting dubbelt.
Mm.
Att jag hade sån natten. Mm. Så det var väl
kom emot något just.
Ja, alltså synner.
Ja.
Mm. Men som väl var så var inte det med någon timma. Sen gick det bort.
Jaha,
ja. Men sen låg jag där då en vecka bra.
Mm-hmm.
Jag var så ju med ryggen så jag kunde inte resa med eller någonting. Det var väldigt besvärligt. Så smidjan har 2 gånger försökt att ta i liv.
Mm.
Att nu törs jag nätter jämt på dit.
Men det kanske var tur att du ramlade där. Kan ju fannas alla ställen där du hade ramlat ner och kanske hade ramlat på någonting, eller?
Ja, jo, det har ju funnits högre ställen, men 4 meter räcker ju bra.
Jo, det är fruktansvärt.
Oh, ja.
Men det var inte några maskiner igång eller något sånt?
Nej. Det var ju mitt i vintern. Det stod allting stilla. Men jag har ju jobbat mycket i Smedjan. Jag kanske ska tala om att ett år, när de hade ju alltid en sån här fest vid midsommartiden.
Mm.
När alla gubbarna från Sveriges industri kom dit och höll en middag på Engelsbergs herrgård.
Mm.
Och det var ju storstilade saker. Bland annat så skulle det ju vara ett kolossalt fint fyrverkeri.
Mm-hmm.
Vi hade en ingenjör från Stockholm som förestod det där fyrverkeri. Och jag skulle vara med honom då och be hjälp det. Och det var ju väldigt intressant. Mm-hmm. Men när jag var med ett par år då sa han, hörru, nu skickar jag bara en låda grejer. Och så får du plocka upp det själv. Så att det fick jag fyra av. Och det var inga små saker. Nej, för fasen, det var grejer de hade.
Gick det bra då?
Ja, det gick bra för det. Jo, ett år gick det inte bra för då var det för torrt och kunde jag inte fyra av. Så det blev kvar. Och det fyrverkeriet minns jag att jag hade ett vattenfall.
Mm.
Ett väldigt stort sak som var spikad då på långa bräder. Mm, skulle hängas upp. Och jag minns att jag hörde resten med den där ingenjören då i Stockholm. Vad man skulle göra med det. Ja, du får slänga i ån och dränka det så. Nej, det kan jag väl inte göra. Det var liggande bra länge. Det låg nog ett 7-8 år bra. Men så en söndag morgon tänkte jag att nu ska jag gå och fyra av det där. Så jag bara uppe i skogen och la upp det där. Och sen tände jag på det och så sprang jag min väg. Men det vart en kanonad som jag aldrig hört maken till. Det bara small. Det vart aldrig någon... Så det sprutar någonting, utan det bara small. En kanonskott. Och det var farligt faktiskt.
Uh-huh.
Men jag fick slut på det alla.
Ja.
Men det var ju farligt att ha liga kvar inne.
Ja, visst.
För när man tyckte själv det var en tändning.
Ja.
Visst.
Det var bra.
Ja. Nu har jag väl kommit av vad jag tänkte säga för någonting om det andra. Jag har aldrig skrämt det nu. Men visst var det roliga kvällar det där när det festen var. Man fick springa ner och hämta bilar. De som skulle åka hem, då fick man springa ner och hämta den och den bilen som den och den herren skulle åka med. Och det var fina bilar. Det var till och med luftkonditionering i dem på den tiden. Och det fick man åka i väldigt fina bilar upp det här gången för varje bil. Då. Och så fick man ner igen efter en ny bil.
Mm. Vilket årtal ungefär var det?
Ja, det här det var på 50-60 förstås.
Mm.
Och hela gatan var ju fylld med folk från Glängensberg.
Mm.
Och som åhörare och se på fyrverkeri och allting. Och sedan kanske jag ska tala om hur det var en gång. Konrad Jonsson, han var ju landshövding i Västmanland.
Mm.
Som vi kallar för Konke.
Mm.
Och jag fick alltid sitta med vid smederna i ett extra rum och äta efter de här smitt då.
Mm.
Och då kom Jonsson in och skulle skåla med smederna.
Mm.
Och han gick runt då och slog i åt dem. Och sen när han kom till mig då hade jag inget glas. Varför? Nej, jag ska ingenting ha. Ja. Men han bara stod efter ett glas, ställde ner och så slog han i. Ja, nu dricker du så. Ja, tack, sa jag. Men det blir utav det här, sa jag. Och slog i biffsvatten i ett annat glas. Och samtidigt som det hände kom Konrad Jonsson in genom dörren. Och det såg inte jag. Men då hörde jag han sa det. Men den grabben skrämde du inte den gången, inte så. Ja. Jag vill vara en nykterist någon gång jag också, så. Nej, han tänkte att skrämma i mig en konjak.
Eller
någon stark, jag minns inte vad det var, men bränning kanske.
Mm.
Men det lyckas inte.
Nej.
Det kanske kan vara ett säkert minne att komma ihåg.
Ja, kan det ju vara.
Ja. Han var väl lite sträng och han hade en blick som gick rakt igenom en nästan.
Mm-hmm.
Han hade en väldigt skarp blick. Jo, jag träffade någon språkamän ibland och fick någon tia av honom ibland och stack åt mig sådär.
Mm-hmm.
Jag hjälpte till med någonting. Ja, den där herrgården, det var väl också en annan ordning där det inte fanns varken vatten eller avlopp. Ja, avlopp fanns det väl hjälpligt, men vatten fanns det. Det fanns ju en slask i köket så att diskvattnet rann ut, men toaletten, det var torr toalett, så det fick man bära ut varje vecka. Och sen hade man 12 kaklugnar och elda i varje dag. Och det gick åt ungefär 100 kubikmeter ved per år som skulle huggas och bäras in. Men det fanns ju att göra.
Så du var liksom mer gårdskarl, du fick göra alla de sakerna också?
Ja, och så skulle man sköta om herrgården, eller ja, trädgården och någonting. Då skulle man köra vatten varje vecka, varje gång det var slut. Mm. Och på vintern så kunde man ju inte ha det stå kvar ute, utan vi hade ju en tunna som vi körde i. Då var man tvungen att bära in det i alla möjliga hinkar, så jag hade väl en 12-15 vanliga hinkar. Man fick bära in och ställa i ett rum där som de fick ta undan för undan.
Var tog de vattnet ifrån?
Ja, alltså man körde från de brunnar som de var tillgängliga.
Mm-hmm.
Men jag tyckte det var så besvärligt så att det i den där skärningen som är på andra sidan, när du är på vägskälet där, så går ju vägen genom en skärning.
Mm-hmm.
Och där uppe i slänten, där fanns det en källa som levererade vatten till det gamla stallet där, innan de skärningen skar av den förstås. Så att där tog jag och la in en sughävert, som det heter, ur den där källan. Den grävde jag ner då i slänten till lagom höjd så att jag kunde fylla den där tunnan bara att vrida upp en kran.
Ja.
Så det var bara att backa dit med den där och så vrida upp den där kran och fyllde det. Du vet, med en brunn, där fick jag stå och pumpa upp det här och så slå i tunnan för varje gång. Det tog ju mycket längre tid. Så att det använde jag i många år. Och sen bodde jag då i den där flygeln nedanför det. Och det fanns ju varken vatten och avlopp, så det grävde jag faktiskt ut ett litet hjälpligt avlopp ifrån diskbänken. Och sen satte jag in en rätt så stor bassäng som jag kunde tömma den där tunnan uppifrån gården och ner i den bassängen. Sen hade jag rinnande vatten i diskbänken. Så det var faktiskt bättre ordnat ner än på herrgården.
Hade du hela flygningen? Hade du bara ett rum?
Nej, jag hade hela bottenvåningen. Jag hade, när jag flyttade in då var det kök och rum bara. Men när jag har bott där ett litet tag, då frågade jag om jag inte skulle kunna få inreda motsvarande på andra sidan tamburen.
Mm.
Det var, först var det ett litet skräprum, och sen innanför det var det som en sorts, det var någon snickarstuga eller någonting. Jag skulle kunna få det. Så det inredde jag, så jag hade faktiskt tre rum och kök där, i fil.
Ja, det var inte dumt.
Ja. Men ytterdörren, det var en brädlucka med ett löst glas i. Det var ju inte så väl varmbonat precis.
Nej.
Och sen var det ju bara vanliga dörrar åt båda sidor. Så där satte jag väl in riktiga dörrar naturligtvis. Så att, de var ju till mötesgående, så jag fick ju göra i ordning efter bästa tycke jag tyckte. Det bodde jag faktiskt i 5 år.
Mm. Var det någon som bodde på övervåningen där, eller?
Nej.
Det var bara tomt.
Det var tomt,
ja.
Jag vet att i det där huset var det ju 18 rum. Mm. Bara för att en av herrgårdsinnehavarna hade ju 18 barn.
Mm.
Därför så var han tvungen att ha ett rum åt alla. Ja. Som sagt var det. Sen kom ju far och bytte ut av mig det, så att jag fick komma ut och börja med något annat. Så jag var ju då under tiden som jag var slöjdare och smed, så fick man ju göra precis vad som helst. Man var ju kläder och kärkar och kärror och vagnar och redskap av alla möjliga slag, skacklar och...
Du har gjort allting sånt?
Allting sånt där som förekommer vid ett lantbrukom. Laga tröskverk och slottemaskiner och fällbindar och mjölkmaskiner och hissar och allt möjligt sånt där. Spittla sådana där vajrar som de drog av ibland och allt möjligt. Man fick inte vara femman för någonting.
Nej.
Så det var ju väldigt skojigt jobb, att det var aldrig samma sak varje dag.
Nej.
Det var alltid något nytt.
Ja. Jo, det är klart. Det blir ett problem också att lösa vissa saker och hur man ska sätta ihop.
Och... Visst är det. Och sedan efter det så hade jag ju väldigt nytta av den där snickeriverkstan, för att mekaniska verkstan sen, som nu gjorde allt möjligt material, det skulle emballeras ibland.
Mm.
Att då gjorde jag ju lådor, massvis. Ifrån lådor som var ungefär som ett smörpaket, upp till lådor som var som en liten sommarstuga.
Mm.
Jag minns de stora lådorna, de skulle gå till Ryssland, det skulle stå 3 ventiler i dem och de vägde 1200 kilo styck. 3 sådana skulle stå i varje låda. Mm. Lådan var ungefär som mellan golv och taken.
Det måste vara väldigt stark också då. Man ska...
Och det skulle lastas om väldigt många. Det skulle långt upp i Sibirien. Mm. De där. Att det var tvungen att vara väldigt stadigt.
Mm.
Men jag antar att de höll, för jag hörde aldrig någon fråga om det. det var ju ett skojigt jobb. Då hade jag ju nytta av mina maskiner. Maskinerna som jag hade, de har jag gjort själv. Både bandsågen och rikt och tvivel. Det var hemgjorda grejer alltså. Och sen så småningom så var det ju så då så att de skulle ha någon som tog hand om lägenheterna på bruk. Och då kom de och frågade om inte jag kunde ta över lite utav det. Eftersom jag nu hade hållit på med så pass mycket. Jag kunde ju göra i alla fall en byggnadsritning. För att jag hade studerat det här mot så pass mycket så att jag... Där var jag godkänd som arkitekt. Men jag ville aldrig bli på ett kontor och sitta när jag ville jobba med händerna. Så att där fick jag ju ta hand om det där bostäderna. Och det var ju rätt så intressant det, eftersom det skulle repareras och moderniseras hela bruket. Och så skulle det in vatten och avlopp överallt, för det fanns ju inte någonstans. Det enda stället där det fanns vatten och avlopp, det var hos förvaltaren. Det var enda stället, annars så fanns det inte.
Men fick du påbörja det här då, renovering och sånt?
Ja, det var väl... det var väl mitten på 60-talet. Ja, kanske var det början på 60 till och med. Det var det allt, oh ja. Så att jag minns att det var kvällarna de gick åt att sitta hemma och göra uppritningar till förslag på hur man skulle reparera den och den, det huset. Och sedan senare så kom det ju på det viset att det skulle ju räknas ackord på jobben. Och jag hade ju både de som grävde vatten och avlopp då och sedan de som snickra. Att ibland kunde det bli någon tiotal gubbe. Man hade, skulle se till att de hade någonting att hålla på med jämt. Och att det var förberedet så att det fanns material fram och förberedet så att det gick att börja med. Så att kvällarna, de minns jag, de gick åt att sitta och göra ritningar och räkna ackord och allting sånt där. Så att det var ju så mycket timmar så att jag var tvungen att... Ja, de var rädda för att jag gjorde för mycket tid. Det var då jag fick lön istället för timpeng. Det syndes ju inte hur mycket jag gjorde.
Nej. Kanske tryck lön för medan eller?
Nej, det var nog dåligt det.
Ja. Sånt är livet.
Men jag fick i alla fall en bra bostad eftersom jag då flyttade från herrgården. Då fick jag, ja, första året var jag väl uppe i Sörby och reparerade huset som står in till skolan där. Har jag moderniserat, alltså med vatten, avlopp och värme och allting. Och det hade far köpt in, så att då bodde jag där ett år men jag reparerade. Och sen under tiden det så på lediga stunder från det andra arbetet så reparerade jag ett hus som heter Sjönäs. En stuga med, ja, det var tre rum och kök. Det var rum och kök nere och så var det två små kamrar uppe på. Så då fick jag ju rusta upp det så att det var något sån här modernt. Med centralvärme och allt.
Var ligger det då, Sjönäs?
Det ligger, när du går ner till Udden så går du över en bro. Över järnvägen som går till Fagersta. Och på en gång till höger. Är det huset. Där bor nu hon som jobbar på kontoret. Det är förresten chefens dotter som bor där. Ja, jag minns en gång i alla fall innan det var riktigt färdigt så var det nog lite kvar. Så jag var in till direktör Holmqvist och frågade. Vi satt på varsin sida om bordet så där, och jag sa att om jag inte kunde få göra det och så att det blir färdigt någon gång där. Och tittade han på mig väldigt skarpt. Vi har för fan gjort nog på detta lyxhus. Och det säger ni mitt emot mig här. Så. Jag har gjort 1000 timmar alldeles gratis för att få en bostad som är värdig att bo i. Och det här menar ni att jag ska få i ansiktet efter detta. Nej, fy fan att vara på ett sånt ställe. Nu går jag min väg. För här ska ni ha sådana som ni får... Och piska fram. Vi ska inte ha dem som vill någonting inte. Nej, nu går jag min väg så. Och så slog jag en dörr så det small. Men jag hann inte så värst långt ut på gården förrän han kom efter och ropade. Andersson kom in, vi ska vara vänner. Sen var vi vänner för livet. Länge han var kvar. Man får inte falla undan.
Nej, man måste inse liksom. Han måste inse också.
Ja.
Han kanske förstod hur illa det var. Ja. Vad det han hade sagt.
För vi hade, det var väl nästan den enda som var något sån här modern.
Ja.
Så borde det vara då på hela bruket, tyckte jag.
Ja, visst.
Men jag vet, jag ville ju när jag ritade för förslag, så när det skulle vara ett WC.
Mm.
Så ritade jag det så pass stort så det gick han och sätta henne i ett badkar.
Ja.
Och då sträckade jag in det lite grann så det märktes.
Mm.
Vad ska det här vara? Ja, det är plats för ett badkar när tiden kommer. Så.
Mm.
Det behövs inte så. Nej, de som skitar ner sig, de kan ge mig av skitiga sig. Ja, vi ska bygga en bastu så. Och det gjorde de.
Ja.
Jo då, vi byggde en bastu. Men det var ingen av dem som gick ner till den bastun. För att de var grymma för att de inte kunde få i bostad.
Ja.
Ja, det är klart. Mm. Men det var en mycket bra bastu. Jag var där varje vecka. Så jag tyckte det var väldigt bra.
Mm. Ja, de kunde ju ha fått att välja i alla fall.
Ja, det fanns möjligheten.
Ja.
Men de fick de fylla sig själva bostad. Ja. Det är klart. Men det var väl en gammal syn.
Ja.
Saker.
Ja.
För att badrum, det behövde ju bara de som att beskriva.
Mm, dina folk.
Ja. Jo, jag har väl varit osams med någon mer gång. Och det var en gång som det var dagen för julafton. Och uppe i Snitsbo, en utgård. Det hade vattenledningen spruckit.
Mm.
Och de hade grävt upp. Hur de hade grävt upp det vet jag inte. För det var grev när vi kom. Och jag fick med mig då plåtslagaren här. Han var lite rörmokaraktig. Så han hade ju gänggrejer och sånt där för rör. Så vi var dit och skulle laga det där. Och det visade sig att när vi skulle då gänga ur det där, då gick det sönder en meter in på sidan om det där.
Mm.
Och då fick vi gräva oss in det och laga det borta också. Och vi fick ihop det där och det där var ingen lätt jobb. Och kallt var det och bedrövligt. Och när vi kom hem minns jag då om jag träffade direktör Holmqvist. Och då sa han att då stod mekaniska verkstaden där. Det var ju ingen mekanisk verkstad då, utan det var innan någonting började. Nu ska Andersson gå och sätta lås på de där dörrarna så att inte folk kan gå in och ut hur som helst. Ja, det har jag inte tid med, sa jag. För att nu ska jag hem och bära en vatten ifrån kvarnkälla. För jag har ju inte ens en brunn hemma som jag kan ta vatten utan jag får bära ifrån nerifrån kvarn, sa jag. Och det är ju nära på en hel kilometer att gå och bära vatten, sa jag.
Mm.
Så att det var väl inte riktigt till dags. Efter detta så hälsade han inte på mig. Och han talade inte med mig på mera på ett år. Och jag minns att han var sällskap med Isaksson. Han sa det att du skulle inte ha svarat så det är tvärt. Jo, man får lov att tala om sanningen ibland för herrarna. Men vi var ju samsyn i alla fall så småningom. Jo då.
Rätt ska vara rätt.
Ja. Nej. Det har ju inte gått och kört med hur som helst.
Nej.
Nej,
nej. Det är nog bara bra det.
Ja.
Visa att man har ett eget huvud.
Ja, man måste ju ha en egen vilja. Mm. När man vet att det är rättvisa i det.
Ja, visst. Det jag menar så. Mm.
En gång minns jag att jag kom 5-10 minuter. Jag med det.
Ja, för fan det.
I alla fall, han stod med klockan i handen och sa att det går inte att komma och säga för sent.
Nej.
Ja, jag får be om ursäkt, så jag träffade en människa efter vägen som jag stod och språkade lite med. Och jag tänker att det kan inte vara så farligt. Ja, men man måste passa tiden.
Mm.
Ja, ska vi säga det bestämt då, sa jag, att vi ska passa tiden. Ja, då tar vi och gör på det viset att inte en enda morgon kommer jag gå hit en timma eller en och en halv före tiden för att ni ska ha era grejer färdiga när ni ska ha dem. Och inte en kväll kommer jag stå kvar här och jobba för att ni ska ha tiden eller ha sina grejer.
Mm.
Om inte jag får ha min arbetsglädje kvar här utan ni ska klanka på mig, då kan jag gå någon annanstans och jobba. Ja, jag ska tala med direktören om det här. Så. Ja, det går bra det, så jag kan få jobba som helst. Men jag hörde aldrig någon. Jag fick komma och gå när jag ville.
Mm.
För att jag sa till honom också då att jag tycker att era karlar skulle också få ha lite mer arbetsglädje än de har. För att ni skiftar med dem hit och dit och de får aldrig göra färdigt på något ställe. Jag har sett hur de går illa av det. Låt folk ha lite arbetsglädje och sköta sig själva lite mer så blir det mycket trevligare.
Mm.
Han har ju varit skollärare vid en lantbruksskola.
Jaha.
Så att det var lite skolmästerat.
Ja. Det är väl det.
Jag fick beröm av någon gång och jag minns jag gjorde en så kallad verkstol. Vet att de får lov att skära klövarna av djuren,
mm.
korna och turarna.
Mm.
Och den verkstorn de hade, den var ju livsfarlig. De får ramla ihop. Så att jag konstruerade en ny som det stod. De sen körde med hela, både Högfors och Avesta och alla. Så att det var väl lyckad och så den fick han beröm för.
Men inga annars?
Nej, annars så var det inte lätt att få beröm. Minns han. Ja, jag minns en gång också, det var väl lite extremt. Vi skulle bygga en ny skorsten på herrgården.
Mm-hmm.
Den hade vittrat sönder.
Mm-hmm.
Så att det skulle byggas en ställning till skorsten.
Mm-hmm.
Ja, han hade skickat med mig en karl som var nyanställd.
Mm-hmm.
Och han skulle ha fått hjälp till det. Och det visade sig det att den mannen, han hade ju ett träben. Han kunde ju inte gå på tak. Han kunde inte gå på stegar. Han kunde inte... Det var ju helt omöjligt. Jag fick klara den ställningen nästan alldeles själv. Han kunde ju göra det som var på marken men inte någonting mer. Och sen kom förvaltaren och sa, jag gick ju bra det där. Så ja, vi stod med det, så, men jag fick ju göra alltihop själv. Ja, men det var ju en man med, ja han har ju träben, sa jag. Yes. Ja, han kunde inte hjälpa mig på taket. Någonting. Det fick jag dra upp själv. Ja. Det tror jag har ålder ibland så.
Ja. Visste han inte utav det då?
Nej, visste inte det. Så det var lite små episoder ibland.
Mm.
Ja, vad är det för mer då? Nu har jag väl tömt det mesta.
Nej då.
Nu får du nog slå av den där apparaten.
Ja, nej, vi kan ju prata vid lite mer sen.
Ja.